Det är något som är på gång idag, eller hur? Känner ni det? Det är som Gud väcker våra längtan. Det är väldigt spännande. Jag vill att vi bara stannar kvar i det här platsen upp till beden. Stannar kvar med öppna hjärta. Det kommer bli väldigt spännande att se vad händer i fortsättningen och gudstjänsten. Men jag kommer säga någonting om Jesus i sin härlighet. Och det som jag vill börja med är att när Jesus uppenbarar sig på riktigt, det är verkligheten. Allt annat som vi upplever är inte verkligheten. När det jämförs med Jesus, när han uppenbarar sig i sin helhet. För det är det som vi ska se när vi är hos Gud sen. Så vi kanske har en blick så här i världen som det är just nu. Men Jesus i sin fullhet är det som vi har i evigheten. Så det är det som vi siktar oss mot även nu. Som vi är någon radio som ska söka in i någonting. Vad ska vi söka in? Jag vet att världen skickar stora signaler. Jag vet det. Starkare signaler kanske ibland än vi orkar. Men vi ska söka oss in i Guds signal. Eller hur? Och jag kommer säga någonting om vissa stunder när Gud verkligen bryter in i Nya Testamentet med sin härlighet. Så att vi inte ska missa det som han vill visa. Men det gäller även nu att vi söker oss in i Guds signal. För vi ska vara hos honom en hel evighet. Allt annat kommer försvinna. Jag vet att vi för det mest har upplevt en vanlig värld när allt rullar på och allt så vidare med bilar och så och så. Ingen aning hur det kommer bli i den här nya världen. Men vi kommer få se fullheten av Gud, så det är det som vi söker nu. Eller hur? Det är det som vi söker idag. Det är varför vi samlas. Och det är det som vi vill att världen söker. Yes. Ja, nu börjar vi eller fortsätter vi eller vad vi än är. Ja, så vi ska ha tre inblick i Jesus härlighet. Det som är så spännande med det här är att Jesus är alltid fylld med härlighet. Men på vissa stunder väljer han uppenbara det även mer tydligt. Och så frågan är varför? Varför vill han uppenbara sin härlighet just då? Vad vill han säga? Så ni kan ha den här frågan i baktanken när vi går igenom de här exemplen. Varför vill Jesus uppenbara sin härlighet just nu? Vad vill han säga? Han är alltid fylld med härlighet. Men ibland han visar det jättestarkt så att man inte missar. Först dyker vi in i Lukas 5. Vi har tre olika händelser. Lukas 5 börjar vi i. Och jag ska läsa lite. Och vad händer då? Om ni var med i onsdag så hade vi tjuvstartat lite i predikan. Men ni får höra en gång till. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö. Och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg in i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala, sade han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut er nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så. Och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesus knän och sade, gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bäven inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa det till Simon, var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båten och på land lämnade allt och följde honom. Så Simon Petrus hade redan träffat Jesus eftersom Jesus hade helat hans svärmor. Han visste lite om Jesus, men inte allt. Bara lite. Så här har vi några som har fiskat hela natten. De har inte fått något. Nu ska de skilja av näten. Jobbet är klart, egentligen. Jobbet är klart. Man fiskar inte på dagen eftersom det är så varmt att fiskarna går ner till botten av sjön. Så ingen fiskar på dagen. Så först kommer Jesus, han steg in i Simon Petrus båt och börjar undervisa. Men då säger han så här, far ut på djupvatten och lägg ut er nät till fångst. Det här är inte hur man fiskar, vet ni. Man gör inte det. Man gör inte det. Simon Petrus är förvånad. Och han svarar så här, men vi har arbetat hela natten, vi har inte fått något. Men på din befallning ska jag göra. Och det är så att Simon försöker rätta till Jesus här. Men Jesus, förstår du inte hur man fiskar? Har du inte förstått? Man gör inte det på dagen. Men så har han inte förstått vem han pratar med heller. Han pratar med den som skapat alla fiskar. Det är ingen liten sak här. Har ni någon gång försökt rätta till Jesus? Det är inte något som man gör så jätteofta, eller hur? Man gör det och sen man lär sig. Ja, just det kanske vi vet mer. Ja, men man bara vågar rätta till Jesus när man inte riktigt förstår vem han är, eller hur? Så egentligen, det är omöjligt att fiska på dagen förutom ett mirakel sker. Vem är det som gör alla mirakel då? Det är Jesus, såklart. Så de gjorde så och fångade en sån stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. De behövde ha två båtar. De kanske fick in ett ton av fisk som man skulle egentligen få in över 2 veckor. På dagen. Plötsligt. Så hur reagerar Simon Petrus i det här? Han faller ner. Han säger, gå bort ifrån mig herre, jag är en syndig människa. Varför säger han så? Varför skulle man liksom byta det ihop över fisk? För att det är så här att miraklet har visat Jesus härlighet. Och Jesus härlighet lyser så starkt att allt som inte är ljus plötsligt är tydlig. Och det som plötsligt är tydlig är Simon Petrus synd. Då orkar han inte vara nära Jesus. Jesus helighet och härlighet. Simon Petrus orkar inte vara där. Det som är så spännande är innan miraklet så kallar Simon Jesus för mästare. Efter miraklet faller han ner och säger herre. Det är så stark. Då förstår han att Jesus är herre. Ja. Simon Petrus, han förstår sin misstag nu. Han har rättat till världens skapare. Ups. Ganska stor ups egentligen. Men vad gör Jesus då i allt det här? Han är inte bara helig, han är inte bara härlig, men han är härlig, fylld med härlighet. Men han är samtidigt fylld med barmhärtighet. Eller hur? Det är inte så att när han är helig så är han sträng. När han är helig så är han fylld med barmhärtighet också. Han är lika mycket Gud i alla områden. Så kommer han fram till Simon och lägger handen på honom och säger, fruktar inte. Fruktar inte. Han vill inte skrämma iväg Simon. Han bevisar inte sin härlighet för någon maktspel. Titta hur stor jag är. Titta vad jag kan göra. Det är bara vem han är. Jesus bara bevisar vem han är. Men han vill dra Simon Petrus närmare honom. Det är en inbjudan. egentligen? Det är en inbjudan att låta Jesus förvandla honom. Det är varför han bevisar hans helighet. Han vill bjuda in Simon Petrus. Inte någonting som är bättre. Han egentligen har tanken att förvandla hela av Simons förstånd, hela av hans liv, hela av hans framtid. För när man nu ska det fiska människor, säger Jesus. Det är intressant att han gör ett mirakel med fisk för en fiskare. Han vet precis hur han ska nå Simon. Vi pratade om det här i onsdags. Om Jesus skulle ha kommit till någon som ägde en bondgård och gjort en mirakel med mjölk. För att bara säga, titta vad jag kan göra. Precis på ditt språk. Eller hur? Men han gör ett mirakel med fisk för en fiskare. För han vill kalla en fiskare. Ibland kan vi känna oss rädda kanske att komma nära någon som är så helig. Kanske vi känner oss att skam håller oss tillbaka. Men låt oss inte missförstå Guds hjärta. Låt oss inte missförstå det. Det är på något sätt rätt att när vi möter Jesus härlighet att vi känner oss otillräcklig. Det är ju rätt, han är Gud, eller hur? Men han vill ta oss från den platsen. Och han vill upprätta oss och ge oss en ny identitet. Så låt oss inte stanna kvar i skam om vi möter Guds ljus. Utan låta honom ta oss utifrån det och ge oss någonting nytt. Som han gav till Simon Petrus. Okej. Berättelse 1. Jesus bevisar sin härlighet genom ett stort mirakel som är egentligen en inbjudan. För Simon Petrus så kommer att följa med. Då ska vi se del 2 som Gudrun läst för oss. Jesus uppe på berget. Och det kallas för Jesus förvandling. Jag vill lägga i ett engelskt ord här. För jag tycker det beskriver bra vad hände. Hoppas det är okej. Vi har ett annat ord. För förvandling egentligen betyder transformation, men vi har ett ord som är transfiguration. Jag vet inte om det är någon som känner till det. Transfiguration, det har lite annat betydelse. Förvandling är som en lav till fjäril, någonting ändrar sin natur. Men transfiguration är med, det betyder att ens riktiga natur uppenbaras. Så inte som Jesus byter sin identitet plötsligt, utan han plötsligt bevisar hans riktiga identitet som han hade hela tiden. Så jag föredrar det här, transfiguration. Så då måste vi bara sätta i det i svenska språket nu, tycker jag. Men jag ska sätta i det idag i alla fall. För det är så här att lärjungarna ser vem Jesus är på riktigt uppe på berget. Det som var gömt när han kom till jorden plötsligt blev synligt. Det som alltid har varit nu uppenbaras för lärjungarna. Det var bara en viss tid att Jesus skulle ödmjuka sig, tillåta sig vara en fånge, tillåta sig vara ödmjuk ändå till döden. Det var en viss tid. Efteråt nu har han blivit upphöjd över allting. Det är han nu. Eller hur? Varför vill han visa det här nu uppe på berget? Jesus tar med sig hans tre närmaste lärjungar, Petrus, Johannes och Jakob. Det som har hänt precis innan är att Jesus har förklarat till dem att han ska dö. Och även innan det har han sagt, vem säger ni att jag är? Och Petrus säger, amen, du är ju Guds son, du är ju Messias. Och så säger han, nu ska jag dö. Och Simon Petrus igen, han har inte lärt sig än. Han rättar till Jesus igen. Nej, du ska inte dö. Det här är så allvarligt att Jesus svarar, gå bort från mig, Satan. För Petrus plötsligt pratar Satans ord här. Du ska inte dö, Jesus. Och det ska jag. Och så jag ska besegra dig till och med, säger Jesus till Satan. Det ska jag. Så allt det här har hänt. De börjar förstå vem Jesus är, men de förstår ingenting om varför han har kommit till jorden än. De förstår inte det än. Så han tar dem upp på berget. Och det står så här: hans ansikte lyste som solen, hans kläder blev vita som ljuset. Och det här var ingen dröm, det här var verkligheten. Det här hände på riktigt. Och så när vi hade Mose uppe på berget så fick han se bara Guds rygg egentligen. Men han var ändå förvandlad. Men nu ser lärjungarna Jesus i all sin härlighet, i sin fullhet för en kort stund. Och så har vi Mose där, vi har Elia där. Och de representerar lagen och profeterna. Och det är de som Jesus kommer att uppfylla nu. Eftersom han har kommit till jorden, han kommer att uppfylla allt som de har pratat om. Och stackars Petrus igen, som vet inte vad han ska säga. Ska vi bygga en tält till alla tre? Ah, vad är det som händer framför mig? Han var nästan tillbe Mose, Elia och Jesus. Men det är ju endast Jesus som han ska tillbe. De är där för att peka mot Jesus. Han är uppfyllelsen av allt annat som har skett hittills. Vad vill Jesus säga? Han vill ge dem hopp för hans seger över döden. Och hopp för hans uppståndelse. Det är det som han vill göra. De har inte förstått det här. Petrus tycker inte om att Jesus behöver dö. Han vill att Jesus kommer som en kung och har stor seger över romarriket. Det ska han inte göra. Han kommer ha en ännu större seger. Men de behöver förstå hur mycket makt ligger bakom allt det här. Och så kommer Fader Guds röst som en bekräftelse för Jesus och för dem. Denna är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Den sista delen. Hallå? Lyssna till honom, säger Fader Gud. Så stackars Simon Petrus inte bara rätter till av Jesus, utan nu Fader Gud kommer genom hela himlen. Nu ska du lyssna till min son. Så Fader Gud kommer bekräfta vem Jesus är. Jesus är älskad. Men det är viktigt att de lyssnar till honom. De lyssnar till allt som han har sagt och allt som han kommer säga nu. För det här är så väldigt viktigt. Det här är centrumpunkt av allt som händer i hela världen, hela skapelsen. Allt. Allt innan Jesus, allt efter Jesus. Det här är det viktigaste centrum. Att han kommer, han dör, han uppstår. Han besegrar döden, han betalar för synd. Det är så viktigt. De behöver lyssna. Det kommer bli tufft. De kommer behöva komma ihåg det här när de arresterar Jesus. De kommer behöva komma ihåg det här när han är på korset. Och i de tre dagar medan de väntar och ser vad är det som händer nu. Då kommer de behöva komma ihåg det här uppe på berget. Transfiguration. Hoppas ni inte glömmer ordet. De kommer behöva komma ihåg. Gud har kontroll. Jesus har kontroll. Det kommer se ut som förlust ett tag, men då kommer det bli seger. Våra lärjungarnas reaktion då till Jesus när han uppenbaras hel av sin härlighet. De faller ner som död. När lärjungarna hörde det föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Jesus härlighet, det kan vara otroligt läskigt. Han är Gud. Han är större än vi kan begripa. Och så ska det vara egentligen. Ingen vill ha en Gud som är bara lite större än oss. Eller hur? Vem vill ha en Gud som de kan kontrollera? Vad är det för trygghet? Men när vi möter någon som är så mycket större än oss, då känner vi oss maktlösa och utan kontroll, eller hur? Då kan jag ingenting göra. Vi kan bara hoppas att den som bevisar plötsligt all kontroll och styrka är nådefull. Annars är det kört, eller hur? Så vad gör Jesus? Där ser vi igen barmhärtighet, eller hur? Tröst. Var inte rädd, säger Jesus till dem. Var inte rädd. Jesus vill att vi ser hela av hans härlighet och identitet, trots att det skrämmer oss. Han är inte orolig för det. Men han vill inte lämna oss i rädsla, utan han vill komma fram. Han vill trösta oss. Han vill upprätta oss. Så nu har lärjungarna en ledtråd. De har en annan pusselbit, eller hur? Och då dyker vi in i sista platsen. Uppenbarelseboken, kapitel 1. När Jesus uppenbaras för Johannes. Jag ska läsa från vers 10. Uppenbarelseboken, kapitel 1, från vers 10. På Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de 7 församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i en hel lång dräkt med ett bälte av Gud runt bröstet. Hans huvud och hår var vit som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågar. Hans fötter liknade skinande brons som glödde i smält ugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skärpt tvegat svärd, och hans ansikte var som solen när det skiner i all sin kraft. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter, men han lade sin högra hand på mig och sa där, var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evighetens evighet, och jag har nycklarna till döden och helvetet. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Detta är hemligheten med de 7 stjärnorna som du såg i min högra hand och de 7 ljusstarkarna av Gud. De 7 stjärnorna är de 7 församlingarnas änglar, och de 7 ljusstarkarna är de 7 församlingarna. Glasklart, eller hur? Ja. Okej. Nu är vi i en tid när Jesus har uppstått. Han har haft sin himmelfärd, så nu är hans härlighet egentligen uppenbar för alltid, eller hur? Men det här som jag har läst är så rik med referenser att vi hinner inte ta alla av dem, men jag ska ta några av dem så att jag kan öppna upp lite vad det är som händer här. Många, många referenser från Gamla testamentet och Nya testamentet som kommer i en gång i det här uppenbarelsen. Så då är det, jag läser igenom Gamla testamentet just nu, och man förstår hur viktigt det är att man läser hela Bibeln. Så om man läser det gamla så förstår man det nya mycket bättre. Det är mycket som upprepas gång för gång. Så först ser vi att Johannes ser Jesus, och han är klädd som överste prästen. Han är klädd i vit som överste prästen. Där ser vi först och främst. Och det var översteprästen som skulle hålla ljusstaken brinnande i templet. Så när han skulle gå fram och tjäna Gud så skulle han hålla ljusstaken brinnande. Det var en av hans tjänst. Så Jesus är som översteprästen som tar hand om ljusstaken, som egentligen är församlingarna. Jesus har hand om varje församling. Det vill han visa. Men också Jesus är översteprästen, och andra rollen av översteprästen var att ge offer till Gud för alla andra människor. Vad påminner det oss om? Vad har vi precis firat? Påsk, det var Jesus som gav sitt liv som ett offer. Men i det fallet är han också översteprästen som gör det för alla människor. Så han vill att Johannes Kom ihåg det här. Kommer du ihåg vem jag är, vad jag har precis gjort? Och nu har jag hand om varje församling som finns. Han gav en liten ledtråd till det här när han var uppe på berget som vi har precis sett. Men nu är det ännu mer tydligt. Nu skulle de förstå ännu bättre vad det här handlar om. Han ger sitt liv som översteprästen och offer samtidigt. Men han är också människosonen. Han också ser ut som det gamla i Daniel 7. Så då skulle Johannes tänka, åh just det, okej. Okay. Då också ser han ut som den som kommer till Daniel när Daniel bad. Han som hade all makt och auktoritet då. Och i den tiden var Daniel och alla av israeliterna i exil. De kände inte seger just då. De kände sig svaga, rädda. Men då kom Gud i en uppenbarelse och bevisade bara hur det är i andliga världen en kort stund. För att visa då, ni kanske är i exil, men jag har full kontroll. Någonting kommer att ske. Och det är pågående, och det är okej. Okay. Så då vill han visa till Daniel, jag har kontroll bakom allt som händer er. Ni kanske är i exil, men jag är större. Men då kommer Jesus tillbaka nu till Johannes. Vad är det som händer nu? Alla kristna är förföljda. Alla kristna är de dödas, de är fångetagen. Johannes är en fånge på en ö. Han har sett många av lärjungarna dö som martyr. Det här är jätteläskigt. Och plötsligt kommer Jesus igen. Titta, jag har kontroll. Jag har övervunnit. Jag har gett mitt liv. Jag är den uppstånden. Det är svårt för er just nu, men jag har full kontroll. Och titta, jag håller alla församling i min hand. 7 betyder perfekt. Så om Jesus håller 7 församlingar, håller han alla. Varje församling. Det vill han visa till Johannes just nu. Det här är vad händer i den verkliga verkligheten. Och så Johannes behöver söka in, som jag sa i början, som en radio. Vad ska Johannes söka in i? Ska han söka in i all förföljelse som händer och vara rädd? Eller ska han söka in i Jesus uppenbarelse och tänka, just det, vi kommer övervinna. Vi kommer övervinna. Det är därför Jesus uppenbarar sig just nu. Budskapet som vi har i uppenbarelseboken är att Jesus kommer snart. Som vi har här på tavlan. Jesus kommer snart. Var redo. Och så är det sant nu. Varje dag som vi har en dag närmare till Jesus återkomst, eller hur? Han kommer snart. Han har full kontroll. Han är den största. Han tar hand om varje församling. Och också har vi det här. Han har nycklarna till döden och helvetet. Han är större än döden. Han är större än allt som kommer mot de här kristna. Som dödas och är fångatagen. Då är det som trygghet, eller hur? Jag är större, säger Jesus. Så det är därför han bryter in mitt i allt. Och så var jag Johannes då. Det börjar bli ett mönster. Han faller ner som död. Men här har vi Johannes som var nästan den närmaste lärjungen till Jesus. Han hade suttit vid Jesus. Han hade vilat på Jesus axel. Han kände honom så väl. Men plötsligt ser han Jesus i sin härlighet och faller ner. Han såg det fullkomliga Jesus. Även om vi känner Jesus väl, även om vi har vandrat med honom i över 50 år, har vi ändå inte sett jättemycket av honom egentligen. Vi har en evighet för det. Men då ser vi som i de andra gånger Jesus lägger sin högra hand på Johannes som tröstande och säger, var inte förskräckt. Varför skulle Johannes inte vara förskräckt? För att Jesus har övervunnit. Var inte rädd, för han som är Herrens Herre älskar dig och mig. Om han som har mest makt älskar oss, vad då kan vi frukta? Eller hur? Ingen annan som kan komma och överraska Guds plan. Ni är så tysta. Jesus har kontroll. Han vill inte att vi är fast i våra brister. I de här stunderna när vi möter Gud och vi känner att jag är inte tillräcklig. Han vill inte att vi är fast i det. Utan han vill ta oss ut till en ny verklighet. Han som har all makt älskar oss och har en större plan än vi kan se just nu. Då behöver vi söka Gud som en radio varje morgon. Var är Gud? Vad säger han? Ja. Vad vill Jesus visa till oss nu i sin härlighet? Vad ska vi ta ifrån det här? De här var riktiga upplevelser som hände till människor som levde en gång i tiden på jorden. Det här har hänt på riktigt, det som jag har beskrivit. Det hjälper oss förstå vem Jesus är. Men vad vill Jesus visa till oss nu? Vi får se hans härlighet när vi läser de här. Men när vi tillber Gud som vi har precis gjort, då får vi en känsla av det också. När vi ber tillsammans. När vi stillar oss och söker endast honom. Men Jesus härlighet är också evangelium. Det är också hans härlighet som beskrivs i andra Korinthierbrevet. Kapitel 3. Jag hinner inte säga mycket om det här, men bara för att säga att det som vi har nu som lyser starkt är evangelium. Det är det som vi har. Vi har ett budskap som är bra för oss, men som andra också behöver höra. Eller hur? Det här skulle inte vara någon hemlighet egentligen. Men när vi blir med Kristus lik, så lyser vi med Guds ljus och härlighet. Förstår ni det? När vi blir med Kristus lik, så lyser vi mer och mer med Jesus härlighet. Det finns i Bibeln. Då är det viktigt att vi inte har för mycket tid i det här, jag har otillräcklig biten. Utan att vi har mer tid i det här, Jesus har upprättat mig biten. Eller hur? Det är hans kraft i oss som lyser ut. Det står så här i andra Korinthierbrevet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom anden, genom Herren anden. Jesus är världens ljus, men vi är också världens ljus. Så vad gör vi nu med Jesus härlighet? Vi låter det komma ut. Eller hur? Vi har det i oss. Vi låter det komma ut. Ja, det var mäktigt. Men så ska det vara när vi talar om det här. Men ska vi stå upp tillsammans? Vi stilla oss och se vad Gud vill göra.